Japp, en lång predikan. Jag får ta tid och få se. Ja, men ibland hinner man korta ner den mindre långt än vad man annars brukar. Men vi är ju framme vid avslutningen på vårt predikotema om andens frukt. Det sista ordet, självbehärskning eller självkontroll, som det står där på den fina planschen Miriam har gjort. Det beskrivs ju i Galaterbrevet 5 där Paulus använder de här 9 orden för att beskriva hur ett liv börjar se ut när Guds egen ande bor och verkar i oss. När vi vandrar i anden, följer anden, låter oss fyllas av anden. Då mognar andens frukt i våra liv så att vi blir mer och mer lika Jesus Kristus. Och nu är vi framme vid det vackra, men oj så utmanande ibland, ordet självkontroll eller självbehärskning. Vad är självbehärskning? Ja, man kan säga att det är förmågan att kunna kontrollera sina impulser, sina känslor och handlingar. Kanske särskilt i utmanande eller frestande situationer. Det handlar om att kunna hålla sig lugn, att kunna tänka innan man agerar och inte låta känslor och begär ta över. Självbehärskning är en form av självkontroll och självdisciplin. Och ett form av skydd för våra liv. Ordspråksboken 25 och 28 uttrycker det så här. Att som en stad med nedrivna murar är en man utan självbehärskning. Och att Paulus använder ordet självkontroll eller självbehärskning i slutet av andens frukt är nog ingen slump utifrån den kontext som man skriver in i. För självkontroll var nämligen ett högt ideal i den grekiska etiken. Aristoteles var ju en känd filosof som säkert en del av er känner till vid namn i alla fall. Han prisade ju dygden självbehärskning i sina skrifter om etik. Och för honom så betydde ordet förmågan att ha starka personer men att kunna hålla dem under kontroll. Och den dygdiga människan kan tänka och känna mycket starkt för saker och ha verkliga personer. Men dygden ligger då i att kunna behålla kontrollen över dem. Så att all den här kraften och driven som kan komma från starka personer då tjänar goda syften och inte leder till själviska eller destruktiva resultat. Om våra drivkrafter inte är under kontroll så kan de bli destruktiva och farliga. Så den här idén om självkontroll hade införts i den grekiska etiken några 100 år liksom innan Kristus. Och i Paulus tid så var det ett grundläggande begrepp i den här tankevärlden, grekiska kulturen. Så en del menar att självbehärskning kommer sist i listan. Det antyder möjligen att precis som ordet kärlek som är först i listan, att den uppfyllelsen av den judiska lagen, så är den kristna självbehärskningen uppfyllelsen av hela kravet i den grekiska etiken. Och det är troligt att Paulus ändå håller med Aristoteles om att självkontroll är viktigt. Vi människor har ju starka drivkrafter och personer så, som behöver hållas under kontroll för att inte bli destruktiva för oss eller vår omgivning. Och när Paulus talar om det här så använder han ibland begreppet köttet. Känner ni igen det? Har ni stött på det? Han beskriver som att vissa av våra personer är en del av vår fallna och syndiga natur. Alltså våra basala och djuriska drifter kan man säga gällande självtillfredsställelse bland annat. Eller våra förvridna begär. Så jag tänkte att vi ska gå tillbaka till Galaterbrevet 5. Eller det är där vi har uppehållit oss, men ibland andra texter. Med. Och ska vi läsa det sammanhanget igen där Paulus tar upp bilden om andens frukt. Så vi kommer läsa där några verser i kapitel 5 från vers 13 och framåt. Och jag kommer läsa folkbibelns översättning. Och då skriver Paulus så här. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Så Paulus han beskriver det som att köttet, våra förvridna begär och anden, vår gudagiva hjälpare, står i någon form av strid med varandra. Det är en kamp som emellanåt kan vara utmanande. En del av det som ändå tilltalar vårt kött eller våra förvridna begär har ju ibland en tendens att vara beroende framkallande. Det ger oss en kick i stunden men med en dålig eftersmak efteråt. Det kan tendera att fängsla oss i beteendemönster som vi egentligen inte vill ha. Och kanske skulle Paulus säga att vi inte har förmågan riktigt i oss själva att helt fullt ut lyckas kontrollera köttet i vår egen kraft. Vi behöver hjälp av anden. Anden som sysslar med sann frihet. Så en av de saker som den helige ande gör i oss är att han utrustar oss och möjliggör för oss att kunna praktisera självbehärskning. Och självbehärskning inkluderar ju en form av viljansträngning från vår sida. Men det är en ansträngning som anden också kan inspirera till och ge kraft att faktiskt genomföra. Och jag tror att vi ibland kan behöva komma till den punkten där vi behöver erkänna för oss själva att vi kanske inte på egen hand förmår att till exempel bryta vissa mönster eller beteende i våra liv. Att vi behöver hjälp. Vi är beroende av Guds nåd och att be om Guds förbarmande. Jag har ett sånt eget exempel för massor med år sedan, men det jag brottades med att bryta ett form av mönster. Och jag kämpade på ett bra tag tills jag landade i Gud. Jag har verkligen försökt, men jag lyckas inte bryta det här. Varpå jag upplevde anden sa, men jag kan och jag vill. Och för mig är det tydligt att från den punkten började det här liksom vändas och det började ändras. Vi har fått anden till hjälp. Så Paulus beskriver det som att köttet, våra förvridna begär och anden då står i strid med varandra. Det är en kamp. Och vad är vår del i denna kamp då? Hur strider vi mot köttet för att använda det begreppet? Jag tänker att vi ska observera två saker som Paulus säger direkt efter sin lista med andens frukt i Galaterbrevet 5. Där man kortfattat kan säga att Paulus uppmanar oss att säga nej till köttet och att säga ja till anden. Så i vers 24 i Galaterbrevet 5 då, så skriver Paulus att de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Det är ganska starkt språkbruk Paulus använder här. Att korsfästa sitt kött. Så avgörande verkar Paulus tycka att det är att vi säger nej till våra förvridna begär. Paulus beskriver ju här det i dåtid som att vi har korsfäst vårt kött. Det är ett form av uttalande om verkligheten. Man kan säga det som att Paulus säger till oss att det här var vad du skrev under på när du sa ja till Jesus och överlämnade ditt liv till honom. Du korsfäste den syndiga naturen. Du valde att säga nej till dina förvridna begär. Men att säga nej till köttet är inte någonting man kanske bara gör en gång, utan det är ett viljeakt och ett val som vi kallar det att utföra dag för dag. Den här avgörande förflutna verkligheten att vi har korsfäst vårt kött behöver översättas till ibland en daglig och nuvarande intention, tror jag. Att man fortsätter att leva i det beslut man tidigare har fattat. Så är det ju med en del beslut. Om man tar till exempel beslutet att ingå äktenskap med en person, så säger man ju ja till personen och man säger nej till andra potentiella partner. Ja, man är plural ordet här för det. Eller hur? Men sen behöver man fortsätta säga ja till sin partner och säga nej till möjliga som dyker upp längs vägen. Att leva i det beslutet. Men det här med att kontinuerligt säga nej till våra mer förvridna personer och begär, det har ju ingenting med att förtjäna Guds förlåtelse och nåd genom ett form av gott beteende eller utförande. Det kan vi ibland behöva påminnas om. För den typ av tänkande är rätt så motsägelsefullt för Paulus. Frälsningen handlar om nåd, men den nåd som räddar oss, den är också en nåd som lär oss. När vi har blivit räddade genom nåd är vi kallade att leva genom nåd på ett sätt som också utesluter vissa typer av beteende. Paulus skriver tydligt om detta i Titusbrevet, andra kapitlet. Jag tänkte att jag ska läsa några verser där från vers 11 i Titus andra kapitel. Där skriver Paulus att Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär, och att leva anständigt, rättrådigt och front i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Goda föräldrar vet att man måste lära sina barn att säga nej till vissa saker som är skadliga, även om de kan verka lockande i stunden. Och det är vad Guds kärleksfulla nåd vill göra. När Gud har räddat oss genom sin nåd, så lär Gud oss att leva värdigt och väl genom sin nåd. Så vi behöver lära oss och försöka urskilja vad det innebär att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär, för att använda Paulus ord i Titusbrevet. Sen är ju den här kluriga frågan, vad är det vi ska säga nej till då? I allt. När man pratar om köttet och förvridna begär, så är det nog lätt att vi associerar till mer sexuella begär. För det är ju en ganska stark drivkraft inom oss människor som får ganska stora konsekvenser också när vi brister i självkontroll på detta område. Men tittar man på Paulus lista över köttets gärningar, så kan man se att det inrymmer ganska många olika typer av begär, eller hur? Många tendenser, dåliga vanor och fällor, frestelser som vi kan falla i utan andens hjälp till självbehärskning. Man kan ju fråga sig, vad i allt det som vår tid och kultur lockar oss till behöver vi lära oss att säga nej till, för att det mer liksom matar våra mer förvridna begär? Vi får ju en del vägledning genom Bibelns texter, men vi lever ju också i en tid och kultur som är väldigt annorlunda gentemot Bibelns värld. Så vad innebär till exempel att leva i en värld som till stor del präglas av teknik och AI som kommer nu? Liksom, hur navigerar man i allt detta? Den här brottningskrampen kring vad man ska säga ja till och vad man behöver säga nej till, det är ju inget nytt för oss idag, och vi hittar ju den brottningskampen på flera ställen i Bibeln också. Bland annat i första Korintierbrevet, där Paulus skriver till den här församlingen i Korint som har ganska många problem som uppstått. Och en av de frågorna som han adresserar är ju bland annat om kan de äta kött som offrats till avgudar, vilket i stort sett allt kött som såldes på marknaden hade gjort. Hur förhåller man sig till det här? Jag tänker man kan ta hjälp av något som Paulus skriver när han adresserar församlingens problem. I kapitel 6 så skriver han det här att allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. I kapitel 10 skriver han liknande, att allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Sök inte ert eget bästa, utan andras. Och senare där, om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Det är troligt att Paulus använder ett form av citat när han skriver allt är tillåtet, att det skulle finnas sådana här kaninöron. Men det finns ju inte den grekiska som Paulus använder. Men det är troligt att en del i församlingen använder den här liksom parollen för att kanske rättfärdiga sin tolkning av frihet, att allt är tillåtet. Och det var en tolkning som inkluderade en ganska hög omoral. Så. Och Paulus kontrar i denna paroll med att påpeka att ja, allt som är tillåtet är ju inte nyttigt, uppbyggligt eller befriande. Så som en hjälp till att urskilja, tänker jag, vad man ska säga nej till och vad man kan säga ja till, det är att fråga sig själv. Är det nyttigt? Bygger det upp? Och då inte bygger det upp bara mig, utan bygger det upp gemenskapen. Är det något som fängslar mig? Som tar makten över mig? Och ära det Gud? Vi behöver lära oss att med andens hjälp praktisera självbehärskning genom att säga nej till vissa saker. Och att bygga upp den mur som självbehärskningen kan bli som ett skydd för våra liv. Det innebär ju inte att vi ska dra oss undan världen nödvändigtvis till ett form av eremitiskt liv någonstans. Eller att vi sjunker ner i något form av legalistiskt liv som är smalt och där vi är begränsad av regler. Men i grunden tänker jag att det handlar om frihet, vad sann frihet är. Eller som Paulus skriver att ni kallar det till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Så Kristus kallar oss till en glädjefull, förhoppningsvis småningom, glädjefull och befriande utövning av självdisciplin eller självkontroll. För vi är en form av en kamp. Och när vår mer syndiga mänskliga natur reser sig upp och vill ta över ratten i våra liv, så verkar Paulus mena att vi måste slå ner den ganska bestämt, eller korsfästa den, skriver Paulus. Jesus han använde också ganska starkt bildspråk när han talar om hur viktigt det här kan vara. I bergspredikan i Matteus 5 så säger ju Jesus att vers 27. Du har hört att det blir sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så rev ut det och kasta det ifrån dig. Eller om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta dig ifrån den, ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Ganska starkt språkbruk Jesus använder. Kanske säger någonting om hur viktigt det här är för våra liv och vår frihet. Och man skulle kunna fundera, vilken metafor skulle Jesus använda idag? Skulle han säga någonting om telefonen? Om telefonen förleder dig att porrsurfa när du känner dig nedstämd eller ensam? Kasta den i vattnet eller vad det nu skulle kunna vara. De värsta skandalerna som vi hör talas om, de börjar ju ofta med antingen ett ögonblicks förlust av självbehärskning. Kanske mer vanligt med ett mer långsamt sönderfall över tid. Där man inte längre utövar självkontroll över till exempel sina ögon eller sin fantasi. Och till slut så blir den här handlingen som man bara kanske tidigare längtat efter lite i smyg, men aldrig trodde sig kunna begå. Plötsligt så blir den möjlig och sedan verklighet. Vi bör lyssna till Paulus uppmaning i första Korintherbrevet att den som tror sig stå stadig ska se till att den inte faller. Och att sätta gränser som skyddar och ibland gör vissa frestelser omöjliga för att det skyddar vår frihet. Mm. Så Paulus beskriver det som att det pågår en strid mellan köttet, våra förvridna begär och anden. Det är en kamp och i den kampen uppmanas vi att säga nej till köttet, men kanske framförallt att säga ja till anden. Det är anden som ger oss kraft att praktisera självbehärskning där vi säger nej till saker som inte är bra för oss. I vers 25 i Galaterbrevet 5 så säger Paulus: om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Här använder Paulus en livlig metafor. Att följa anden kan översättas med att gå i takt med anden. Det grekiska ord som Paulus använder här är förknippat med mer militära övningar eller marschering i strid. Soldater tränas att hålla takten med varandra, så att hålla sig i led för att möta fienden med enad styrka, liksom axel mot axel. Köttet och anden står i strid med varandra och det är en kamp, och i den kampen uppmanas vi att säga nej till köttet, men att framförallt säga ja till anden, att gå i takt med anden. Och om anden ger kommandot vänd om, fortsätt då inte att gå rakt fram. Eller om anden säger ta vänster, vänster om, sväng då inte åt höger och gör det själv kanske till ett lättare byte för fienden. Fokusera på att följa anden, att vandra i anden, så kommer anden också förvandla oss till människor som kanske lättare över tid får det lättare att säga nej till våra förvridna begär. Eller som Paulus skriver, vad jag vill säga i detta, vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Ett annat sätt att tala om det här, att använda bilden av att vi investerar eller att vi sår in i köttet eller anden och sedan då förskörda vad det är vi sår. Senare i Galaterbrevet i kapitel 6, vers 7-9 skriver Paulus så här: bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Så låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Man kan säga att genom våra regelbundna handlingar så sår vi antingen i köttet och gör kanske dess begär starkare, eller i anden och ökar därmed vår kapacitet att leva mer i sann frihet. Jag tänkte avsluta med att nämna två vanor som kan vara bra i detta. John Mark Comer är en amerikansk predikant som har skrivit några böcker som är översatt till svenska. Och i sin bok Lev inga lögner så har han ett kapitel om fienden köttet. Så, ja. Och då lyfter han fram bland annat fasta och bikt som två viktiga vanor där vi kan mata vår ande. Fasta och bikt, det är det vi ofta håller på med, eller? Nå, det kan finnas något vi kan behöva upptäcka här. Så fastan är ju en praktik där man undanhåller sin kropp mat i sin grundbetydelse. Man kan säga att man undviker det för att svälta sitt kött. Man använder sin kropp som en allierad i kampen mot sina begär. Fasta tränar ju våra kroppar att inte alltid få vad de vill. I fastan så bestämmer vi av egen vilja att inte ge våra kroppar direkt vad de vill ha. Mat då till exempel. Och resultatet över tid kan ju bli då att när livets omständigheter eller när Gud eller någon annan människa bestämmer sig för att inte ge oss det vi vill ha, då sparkar vi inte bakut, för vi har tränat oss i det. Att medvetet träna sin kropp att inte alltid direkt ge den vad den vill ha, det är ett sätt att träna sig i självbehärskning. Att säga nej till köttet när det begär tillfredsställelse nu på direkten. Så fastan kan vara ett redskap genom vilken en helig andeskraft blir förlöst i våra kroppar och kan bryta syndens kedjor. Fasta är egentligen en källa till kraft. Jesus frestas ju av djävulen i öknen efter att han har fastat i 40 dagar, 40 nätter. Många av oss tänker att då var Jesus som svagast för att han inte äter mat. Och det var då djävulen satte in sin stöt. Det är egentligen en missuppfattning. Efter 40 dagar så stod Jesus på höjden av sin andliga kraft. Så skulle man tolka det när Bibeln skrevs. Och han då kunde Jesus med vishet urskilja djävulens lugner och avfärda de frestelser. Fasta kan vara en väg att säga ja till andens kraft. Bikt är ju inte heller så vanligt, i alla fall inte att vi använder just det ordet. Det är ju att inför någon annan människa som man har förtroende för bekänna sina synder och det som man brottas med. För att synd och bekännelse inte liksom bara kanske ska ge förlåtelse utan också frihet, så måste man väldigt ofta att dra ut synderna i ljuset. Att inte hålla dem instängda i ensamhet när de tenderar få makten över dem. När vi till exempel håller frestelser dolda, alltså för oss själva eller bara bekänner dem inför Gud, så tenderar de ibland att få större makt över oss när vi gömmer det. Och bara handlingen i sig att nämna sin synd eller sin brottningskamp med någonting högt inför människor som vi litar på och känner, det har liksom kraft att bryta bojor. Och att regelbundet ibland ha någon som man är ansvarig inför. Alltså någon som kanske frågar hur det går med ens missbruk eller vad det är man brottas med. Det kan också bryta udden av det här beroendet när det inte längre kan gro i skydd av mörkret. Så fasta och bikt är bra vanor att ta till sig när man strider mot köttets begär. Ja, vi har lite längre predikan. Vi går in för avslutning. Alltså det är ju inte helt lätt att leva i den här trassliga världen, eller hur? Med våra trassliga liv och våra trassliga relationer. Men vilken oerhörd gåva ändå anden är som Gud har gett oss, vår hjälpare. Guds kärlek som har ingjutits i våra hjärtan. Där Herrens ande är, där i frihet. Så om vi nu har liv genom anden, låt oss också följa anden. Låt oss försöka lyssna in andens rytm och gå i takt med den. Och hur börjar ett liv se ut när vi går i takt med anden och låter anden göra sitt förvandlande och befriande verk i oss? Ja, kanske kan man då säga att ett sådant liv börjar karaktäriseras av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självkontroll. Ett sådant liv vill man ha. Vi ber tillsammans. Och jag tackar dig, Fader, för din otroliga kärlek och godhet gentemot oss. Tack för att du har gett av din egen ande till oss. Vår hjälpare och vår lärare. Och jag ber dig, helige ande, fyll oss på nytt med dig själv. Och låt din frukt få mogna i våra liv så att vi blir mer och mer lik Jesus Kristus. Och du ser att vi i den här dagen talar om självbehärskning som kan vara väldigt utmanande mellanåt. Jag ber dig helig ande att du skulle utrusta oss med redskap och kraft och med insikter vad vi behöver säga nej till och vad vi behöver säga ja till. Beskydda och bevara oss och hjälp oss att bygga upp den mur och det skydd som självbehärskning är i våra liv och våra relationer. Kom och fördjupa ditt verk i oss. Vi behöver din nåd och din hjälp och din kraft. Tack helige ande för att du är verksam ibland oss. Så kom och möt oss fortsatt i den här gudstjänsten. Vi välkomnar dig ibland oss. Amen.